Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor. Klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa del 2. Den första delen så får ni inte lyssna på. Det är inte som i, det är inte som i julsagorna. Här får ni bara...
Här får ni bara del 2.
Ja.
Nej, men det var ju liksom det ena haveriet efter det andra igår. Och mysteriet, teknikmysteriet som alla gör oss sinnessjuka på något sätt. För det är liksom det jobbiga med att podda. Teknik i all ära, vi har kommit oerhört långt. Men det är liksom alltid något jävla shit med det. Det är någon lur som inte funkar. Det är någon liksom... Ja, men igår, de har ju då på Allermedias nya poddstudio, världens mest superenkla apparatur, som ändå då inte gick igång och kunde läsa ett minneskort. Och sen när man gjorde det, då måste man liksom radera minneskort, och då smälte ju ett minneskort. Det började brinna i min dator igår. Det var liksom som att det var ryssen hade placerat in olika typer av... Ja, jag vet inte.
Jag tycker det är så otroligt spännande med det här ryska paret. Gryningsräd. Så här vanligt bostadsområde i Stockholm. Lite mer fancy villa kanske. Inte Jursan, men ja, kan tänka mig typ Hässelby. Du fattar. Täby ja. Kanske. Sex på morgonen kommer så här amerikanska underrättelsetjänsten typ ner i ett vanligt villaområde med så här helikopter, fyra ner sig själv, hon bara kling och klang, det är 2022, så här, det behövs inte, det är liksom inte så här, det är två 70-åriga liksom agenter eller vad de nu är. Jag bara tycker att det är så roligt, så här, Sverige, att de vill vara liksom lite American, de vill också, de vill inte bara komma i sina bilar, utan de vill komma med helikopter och liksom vara lite coola. Ja, och så in där och liksom hämta den här kvinnan och mannen. Och kvinnan är ju redan släppt. Så jävla illa kan det ju inte ha varit liksom. Och ryska ambassadören är så här, hela världen är liksom anti-Ryssland. Det här var bara, när utredningen är klar kommer det visa sig att det här var ingenting. Och herregud, ryssarna. Special people. Mm. Gryningsräd, är inte det ett underbart namn?
De har ju en förbläss för alltså krigens maktmän, för så här, väldigt alltså så här, poetiska namn på sina olika, så här, Gyllene Örnen och Grynings, du vet, eller hur? De älskar ju sånt. Det ska ändå vara lite så här, det ska vara vackra, stridskonstaktiga liksom, epitet på allting.
Och så bild på dem när de dansar, typ så 80-talsbild i blus. Man ska tro att de är lite så här heta och på gång.
Vi har ju liksom ett helt kapitel i vår kära gamla trotjänare, Djävulsdansen blir fri från medberoende, som vi kallar för Romeo och Julia-komplexet. Och ja. Historien är liksom full av par som går in i någon typ av symbios och utför, ja, men brott tillsammans. Alltså ställer sig utanför lagen och utanför samhället, och det är du och jag nu, älskling, och allt är möjligt. Och nu jävlar ska vi liksom, vi ska bryta mot lagen tillsammans. Mm. Det är ju någonting som pirrar till lite extra med den typen av par alltså.
Ja, ja.
Mm. Spioneri.
Spioneri. Ja. Liksom egentligen så här, när man läser spioneriets historia, så är det ju liksom inte så avancerat som man tror. I alla fall inte i vår del av Europat. Gårdfaruhandlaren Erik Skytte. Han åkte fram och tillbaka till Ryssland. Och, jag menar, det finns ju några. Eugen Sandberg till exempel, som rymde med sin tanta Lora på en typ en Silja Line-båt. Han ställde ju till den massa. Men sen när jag läste historien om svenska spioner, ja, det är väl inte, det är inte mycket mät. Några som har blivit dömda har ju också framstått som schizofrena efteråt, att de bara har hittat på.
Det är också kul. Att man lever i så här sci-fi, alltså en värld med kraftig paranoia. Jag har ju faktiskt två perifert bekanta som jag har träffat i olika sammanhang, vars män i så här 40-plus-åldern plötsligt då har insjukt, eller inte plötsligt, för det sker aldrig plötsligt, även om man kan uppleva det som så, men som har insjuknat då i schizofreni. Och det är ganska ovanligt att man gör det när man är liksom över adolescentåldern, alltså någonstans där kring 20 upp till 27. Men de här männen har då insjuknat efter 40. Då har det ju varit just den här A Beautiful Mind-prylen. Att de har haft liksom ett eget litet hus i skogen, där de har haft olika typer av system av övervakning. Jag skrattar nu, för att jag menar att det här är fruktansvärt. Alltså att på något sätt inse att man har en man som lever ett helt parallellt universum. Och som har ägnat sig och gjort det under väldigt lång tid. Det är klart att det är extremt traumatiserande. Och liksom, och så här, nej men så, det kan ju ske så absurda
ja, men svängningar i hjärnan när man är psykotisk, så att man liksom verkligen skapar liksom sånt som inte överhuvudtaget vanliga människor ens skulle kunna komma på att tänka. En av de här männen hade gjort ett system av trasor med olja på något sätt. Alltså jag kan inte ens återge det här för att det är så märkligt. Som han över hela deras gård då hade placerat ut i något mönster för, ja, för att skydda sig. Liksom. Och det är ju ofta då paranoida tankar som styr då en psykos. Och det är liksom en form av skydd liksom, mot väldigt, väldigt hög ångest när man går in i psykos. Liksom, att man lever i en parallell verklighet. Man har lämnat den riktiga världen som man upplever som så jäkla skrämmande. Men skitsamma. Båda de här männen hade ju då starka sådana idéer om att Sverige var, alltså att de var utsatta för spioneri. Att de hade ögonen på sig. Att de hade liksom... men det är Säpo efter oss och det är liksom varenda mast. Man var tvungen att liksom skydda sig mot allt. Ja, spännande i alla fall.
Ja, igår natt så efter jag hade varit och tittat på din man i Så enkel är kärleken. Fantastiskt, jag ska berätta mer om det sen. Så låg jag då och tittade lite på Instagram, vilket man inte ska göra precis när man ska sova. Men skit i det nu. Och bland annat scrollade in på Camilla Läckbergs Instagram och på Nemo Hedén. Så de hade då båda varit på Anna Wahlgrens begravning.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt många kommentarer på Camilla Läckbergs feed. Och hon sa så här, jag kommer ta bort taskiga kommentarer för ni är bara loser-människor. Hon var riktigt så här, jag är 13 och jag ska visa att ingen får säga något dumt om min mamma. Alltså lite den bomstyrigheten av dem. Ja, så att det var ju då bara hyllande liksom, kommentarer. Så här, tack, jag använder dina metoder för alla mina barn och du är fantastisk och bla bla bla. Och nu måste jag bara sätta ner foten. Vi har ju pratat mycket om Anna Wahlgren och hennes liksom persona. Så vi ska inte liksom blanda ihop äpplen och päron. Hon skrev inte bara Barnaboken. Barnaboken kom ut 1983 och var ju sensationell för sin tid. Det var liksom en ensamstående, frispråkig mamma som liksom vände ut och in på allting som man tidigare hade läst i stort sett. Men hur som helst så var det liksom, ja men du ska det vara när någon har dött och så här fint. Men det som är så jävla farligt nu, när Camilla Läckberg skriver så här, ingen får skriva någonting negativt, det är att man censurerar hela sanningen. Och även om jag tycker att liksom Anna Wahlgren har gjort vissa bra saker, hon har skrivit både noveller och romaner, hon har ju en smart, driven kvinna med liksom, ja, stora sår från barndomen och liknande. Så det finns ju förklaringar till allting. Men det man ska säga om henne och hennes metoder som alla nu hyllar, det är ju att liksom, det är fruktansvärda råd. Liksom, vi ska inte glömma det nu här i eftermälet. Det hon har gjort är ju liksom att det så är ju risken att barnet skadar sig rent fysiskt. För hon använde sig av liksom metoden tryckpressen. Och den metoden gick ut då på att bara går ut på att barnet läggs på mage i barnvagnen och sen körs häftigt fram och tillbaka. Och då så ska man då trycka ner bebisens huvud med fast hand liksom.
Och sen ska man bumpa, och jag minns hur hon beskriver i Barnaboken att du ska bumpa på barnets rygg precis med samma tryck som när du hackar persilja. Och det kan man ju inte hävda är ett särskilt vetenskapligt legitimt råd. För hur fan hackar man persilja? Vilket tryck använder man då? Hur översätter man det till att bumpa på en barnrumpa? Ja, och... liksom, nej men det är ju en märklig uppmaning, det får man lov att säga.
Sen så ska man då mot alla råd och forskning som har kommit fram de senaste 20 åren att barn ska ligga på mage. Alltså, när läkarna då ändrade det reglementet så minskade ju liksom barnadödligheten.
Spädbarnsdödligheten.
99%, nu är jag inte helt säker, något liknande sånt. Ändå fortsätter hon hävda då att barn ska ligga på magen för det är deras naturliga grej. Man ska inte plocka upp dem på natten för då lär de sig inte vara trygga. Allt som hon har lärt ut går helt emot naturliga instinkter. Och det är som alla överläkare i hela världen och hela Sverige och psykologer och så här, alla är så här, nej, stopp och belägg. Även, det är farligt nära misshandel. Och även om det inte liksom, det skulle rubriceras som misshandel kanske i en rättegång, så är det en kränkning av barnet. Det finns inte en jävla psykolog, terapeut, läkare, överläkare, sjuksköterska som tycker att det här är en bra metod. Och ändå ska en kvinna som Camilla Läckberg, med alla dessa följare och den makten hon har, helt strypa detta. Jag tycker att det här är barockt.
Vad underbart att höra dig vara så upprörd. Men jag håller helt med dig. Jag tycker också att
det här är inte barnens bästa. Vadå, är Camilla Läckberg läkare? Är Nemo Hedén läkare? Alltså, nej.
Nej, men vet du vad jag tror att det grundar sig i? Det är lite grann samma så här lite slitna klyschor som vi faktiskt ibland själva lär ut när vi står och föreläser, att så här, du kan inte ta hand om någon på ett bra sätt om du inte själv mår bra. Du kan inte rädda någon. Alltså på flygplanet så säger de, sätt på dig andningsmasken själv först innan du sätter den på ditt barn. Och det är liksom lite den grejen som Läckberg återkommer till hela tiden, att om jag inte hade fått använda den här metoden hade jag blivit galen, för jag mådde så jävla dåligt av att inte kunna sova. Hon har svårt med sömnbrist och tycker det är jättejobbigt att ha barn i sängen, för då vaknar hon hela tiden. Så hade inte hon fått sova, då hade hon varit en ännu uslare mamma. Och det är väl lite grann som att välja mellan pest eller kolera liksom. Att Camilla Läckberg har sömnstörningar deluxe och älskar att utföra sitt arbete, vilket Anna Wahlgren också verkar ha haft. Och jag har en liten spännande teori om det här med kvinnor som gärna vill placera sina barn i egna sängar och ha då sova hela natten-metoden. Det är att de själva har med sig en form av anknytningsstörning. Alltså att de själva har blivit placerade i egen säng. Och därför har väldigt svårt att sova nära andra människor. Alltså man förknippar, alltså det är någonting som har alienerat den från samsovning från tidig ålder. Jag har ju en unge som har sovit själv, och det är ju Olga. Och hon placerades ju i en liten plastlåda från vecka 34. Helt ensam, för på den tiden fick man inte stanna kvar på neonatalavdelningen, utan jag var tvungen att åka hem. Och det är klart att det går att lära ett barn att det är så det är. Men jag skulle säga att det är ingenting som är bra. Jag vet inte, jag ska fan prata med henne om det, vad hon har för sömn. Om hon har svårt att sova med andra. Så det skulle vara sjukt spännande att se en studie göras på det här temat. Skitsamma, men jag håller helt med dig. Jag tycker att det här är helt barockt. Jag tycker också att det är så obehagligt att man... Alltså det finns ju några... Vi kan lyssna på ett klipp när hon försvarar sig mot Hugo Lagerkrans, när hon blir då kritiserad för den här metoden, när den här nya forskningen om plötslig spädbarnsdöd har kommit och rekommendationerna är att barnen ska ligga på rygg. Hur hon går till sånt jävla hårt angrepp.
Anna Wahlgren, hur vågar du rekommendera det här tvärt emot en till synes enig läkarkår?
Därför att de små barnen måste få sova, och de små barnen måste få sova gott. Och det gör de bäst på magen. Med larm, med larm, med larm.
Jag skulle säga att larm är farligt, därför att det stör barnets dygnsrytm. För de här är inte säkra, de larmar ofta falskt. Och då får man en störning av dygnsrytmen. Och som jag säger, alltså, de har inte, man har i USA tittat på effekterna av när man införde larm. För i USA har man gjort det. Och det har visat sig att det hade ingen som helst.
Men vad säger du om Anna Wahlgrens kompetens, som i 40 år har levt med småbarn, har väldigt många barn själv och är en auktoritet för väldigt många människor med sin barnaboken?
Det är säkert så. Det är så också att barnläkarna trodde ju mycket starkt på att barn skulle ligga på mage. Men det är faktiskt fel. Det finns en skillnad mellan stor erfarenhet och sunt förnuft och vetenskap. Och här finns det klara vetenskapliga belägg, och det måste man faktiskt ta hänsyn till.
Men du hör ju, det här är liksom, det är galenskap på hög nivå.
Vi ska inte tjata om det här mer.
Nej, men vi ska också säga att hon räddar ju sig själv genom att då använda sig helt plötsligt av andningslarmet. Ja. Hon vill inte ändra någonting i sin metod. Nej, förutom att vi alla ska börja använda andningslarm.
Men sover man bättre då? Då skulle jag inte sova en sekund om jag hade andningslarm.
Jag har haft andningslarm för Olga. Och det var så här, Men den piper ju så fort de rör på sig. Alltså det, nej, det, då blir man riktigt sömnstörd.
För att hela idén är väl att man ska få sova och då bli en bättre förälder. Det är väl hela idén.
Precis.
Men om man ska ligga då med den här efterkonstruktionen med liksom liten biper hela natten, det tror jag är mycket värre. Men det som var då i liksom kommentatorsfältet var ju så här, tack, du har räddat mig och nu fick jag sova och bla bla. Men jag har aldrig hört en kvinna som inte har jobbat eller velat jobba liksom några dagar efter förlossningen som har sagt att den här metoden är så himla bra.
Nej, aldrig jag heller.
Nej. Enough said.
Ja, men du, Anna Björklund skrev ju på sin Instagram för några dagar sedan, alltså hon ställde frågan till oss följare, varför är svenska barn så deprimerade? Därför att det kom ju i veckan en studie som visade att svenska barn förskrivs antidepressiva läkemedel i en ganska hög utsträckning. Väldigt hög utsträckning om man tittar på andra då nordiska länder och andra länder generellt. Och frågan var varför är svenska barn så deprimerade? Och jag skrev då ett DM till henne. Lite raljerande förstås och lite med glimten i ögat och humor. Och så skrev jag samtidigt också, snälla posta inte det här för att människor kommer liksom gå bananas på mig. För folk blir tokiga så fort man kritiserar föräldraskap generellt eller säger att folk gör fel. Och min stora förklaring på den stora då utbredda barndepressiviteten i Sverige stavas anknytningsstörning deluxe på grund av att vi lämnar våra väldigt små barn till förskola i alldeles för tidig ålder. Och där håller jag faktiskt med Anna Wahlgren. Jag har liksom helt omformulerat min idé om hur ett litet barn egentligen ska ha det för att få bästa möjliga start på livet. Och att lämna en unge som inte kan prata, som är så jävla i starkt behov av sin anknytningsperson. Det behöver inte vara en mamma nödvändigtvis, men sin anknytningsperson. Det kan vara en mormor eller en pappa eller någon som man har spenderat väldigt mycket tid på. Till en helt okänd plats med okända pedagoger som man själv inte känner. Man delar kanske inte samma värderingar med dem. Man har liksom noll koll på vilka de är. Nej, men där ska barnet vistas mellan upp till 10 timmar per dag. Och så tror man att så här, men det här blir bra, det här blir jättebra. Hur kan man ens tro det? För mig är det också helt barockt att vi i Sverige har bara köpt det här kontraktet som att det är det enda möjliga sättet för kvinnor att frigöra sig och leva, så att säga, jämställda liv. Det är genom svensk förskola. Om inte svensk förskola fanns, då skulle vi vara förpassade till medeltiden och leva liksom som slavar fortfarande. Och jag vill mena att så här, finns det verkligen inga andra lösningar för att kvinnor ska kunna få vara mammor? Och att barn, apropå att sova eller natten kuren är liksom skadlig för barn, så skulle jag vilja säga att det här också är som ett enda jävla stort övergrepp på hela vår gemensamma barnaskara i Sverige. Det finns alltså ingen psykolog som hävdar att det är bra att lämna en ettåring till en förskola. Alltså det finns inte en enda studie som visar att det är bättre för barnet att vara på svensk förskola än att vara hemma. Så kan vi sammanfatta det.
Kan inte jag få läsa några rader ur just då Anna Björklunds bok Kvinnomanualen? Jag tycker den är så, alltså den säger så mycket om det du precis har pratat om. Och Winnicott, som är liksom, ja men han är väl ändå den främsta läkaren inom anknytning och hur viktigt det är att mor och barn får hålla ihop och knyta band första året.
Bowlby är väl den som är, men Winnicott skapade ju teorin om övergångsobjekt, så han var ju inne på samma spår.
Både de här två då, framträdande och enligt mig och vår utbildning, intelligenta, humanistiska, moderna läkarna för sin tid. Det som de också hävdar, att barn och liksom mor inte ska vara separerade överhuvudtaget under det första året. Jag måste bara läsa det, för jag har precis läst det och tycker att det är väldigt fint liksom. Samhället accepterade mor och barn för sig, märkte jag, men tillsammans var vi som ett problem. Den första månaden som mamma förstod jag samtidigt att tillsammans var just det enda sättet att vara, att naturen straffade alla andra idéer hårt och direkt. Jag var förvånad över hur starka krafterna var. När min man ville ta ut vår dotter på promenad för att jag skulle få vila, då kröp det av oro i kroppen. Inte äkta oro för att han skulle tappa henne genom något sjukt, utan mer kemisk, fysisk upplevelse som att vara riktigt bakfull. Både hon och jag blev djupt olyckliga så fort vi inte var i samma rum. Idén att det skulle vara skönt att slippa det där bandet var förolämpande mot oss båda. Det var kanske inte så konstigt. Honor som överger sina unga för att gå och göra något roligare måste få ett helvete. Annars hade människan inte funnits kvar, tänkte jag. Sånt fattade inte Alva Myrdal. Hon hade inget djuröga. Det har hennes son berättat. Ja, jag tycker det är intressant. För att Alva Myrdal och hennes karaslok. Alva var ju liksom egentligen den kvinnan som mest har... Ja, men liksom på sig pushat på utvecklingen för förskola.
Ja, men man kan väl säga så här att hela kommunismen pushade ju på en kollektiv fostran, en idé om det. Och det har ju funnits liksom i det forna då Sovjetunionen. Så var man ju, alltså vi undrar varför fanns det så många barnhem där? Och det var liksom inte någonting som bara fattiga barn placerades på, utan det var en idé om allmän kollektiv fostran. Att vi låter liksom kollektivet fostra våra barn, medans då kvinnor kan då sätta sig i produktion och gå ut och arbeta och bidra till det gemensamma. Mm. Och Alva och Gunnar Myrdal var väl i stort sett knallröda och drev ju den här tesen. Men man ska också komma ihåg att de kom ju också ur en arbetarklass. Kommer du ihåg, alltså när man läser om så här fabriksarbeterskors... Ja, men tänk Nils Karlsson Pyssling. Alltså på riktigt så stoppade man ner sina barn i en spjälsäng och gav dem typ en limpa och en flaska mjölk när de var ett år. Och så fick de sitta där tills man kom hem efter sitt 8 timmars pass på fabriken.
Mm.
Så det alternativet, då framstår ju Alva Myrdals liksom kollektivistiska barnstugor som himmelriket. Men det ena är ju liksom inte bättre än det andra, skulle jag säga. Det är som att välja mellan liksom piss och skit. Alltså ur ett barns perspektiv.
Ja, men hon offrade ju allt för att göra karriär. Hon bodde ju inte ens tillsammans med Jan under många år. Just för att liksom, det var det viktigaste för henne att synas och höra. Så jag återkommer till det där. Att många av de som har varit pionjärer inom de här områdena har själva då, som Anna Björklund skriver här, inte haft något djuröga inom situationstecken. Och det behöver väl inte alla människor ha. Men det är som du säger, att liksom ingenting får debatteras. Ingenting får tänkas om. Eller lite som med ADHD-debatten. Så här, nu är det så, nu bestämde vi det. Det blir mest effektivt, billigast. Och nu är det klart, nu har vi liksom förskolor.
Det hjälper så många. Det här är ett så mycket bättre alternativ. Och jag känner bara så här... Är vi inte mer påhittiga än så? Är vi inte förmögna att liksom skapa fler variationer? Alltså varför ska man då som röd person hata det här vårdnadsbidraget som alltså de blåa, liberaler och kristdemokrater har föreslagit att man då ska få ett vårdnadsbidrag? Alltså få den här förskolepengen själv. Alltså förskolepengen per barn ligger väl på 4500 spänn i månaden eller sånt där. Om man nu vill vara hemma med sitt barn, då kanske man kan få den, och så kan man ju bestämma vad man vill göra med de pengarna, betala till en barnvakt eller den trygga anknytningsperson som man själv vill liksom sätta sin ettåring i knät på. Det behöver inte lämpligtvis vara en kommunal förskola liksom. Jag kan tycka att det är så jävla deppigt att så fort man ifrågasätter vårt system med den svenska barnomsorgen, som ju är världsunik och som har gjort att vi kvinnor kan gå ut i arbete på ett helt världsunikt sätt. Och jag ska säga att jag har omfamnat svensk förskola. Jag har tyckt liksom att dagis har varit räddningen som har möjliggjort för mig att kunna liksom bli yrkesverksam. Men jag kan ändå se att det här inte har varit det allra bästa för mina barn.
Det förstår jag. Och jag började 72, så var ju den här, vad ska jag säga, utredningen som regeringen gjorde, blev ju lagstadgad då att alla barn i Sverige skulle ha rättighet till att liksom få tillgång till kommunal förskola. Och jag gick ju på förskola, liksom dagis, som det hette då när jag bodde i Dalarna. Då var jag 4 och min syrra var 5. Då hade jag varit hemma med mamma och hon hade gjort lite ditten och datten. Och jag hade varit hos dagmammor, mamma var hemma. Det var liksom en lugn, trygg miljö nära mitt hem eller i mitt hem. Och då tyckte jag att det här var så spännande, att få cykla runt på små cyklar. Mamma var...
Men hur gammal var du då?
4. Ja. Min syrra var 5. Ja.
Men det säger ju både Anna Wahlgren och Winnicott, alla barnpsykologer... Ja. Gör ju den bedömningen att när barnet blir 3 år, det vill säga har ett tal, då, alltså, anknytningsteorin går ju ut på att du behöver ha en trygg bas, som Bowlby liksom forskade på. Han menar ju att anknytningen är ju en medfödd, alltså djurisk egenskap. Så funkar vi är att betrakta som apor. Och vi har ju en väldigt lång barndom innan vi har en färdigvuxen hjärna. Men fram emot 3-årsåldern, då börjar våra utflyktsmöjligheter bli längre och längre. Alltså vi klarar av att vara ifrån den här nära anknytningspersonen. Vi kan tala om vad vi behöver, vi kan tala om vad vi har för behov, vi kan liksom göra oss förstådda för okända främmande människor. Så det är inte så konstigt att när man är 3-4 år upplever man det som kul och härligt. Men när man är 1,5 år, de flesta liksom, jag tycker också att det är så absurt att man nu har den här snabba invänjningen. När Olga var liten så hade man då en inskolning på 2 veckor. Man var där liksom i en timme och så fick man en person. Det här blir Olgas liksom anknytningsperson. Det är Lotta. Och det var verkligen så att hon tog då hand om den här inskolningen som skedde under 2 veckor. Ja, det är klart att hon var liksom Olgas då favorit hela tiden. Alltså hon bara slussades ju över till en person som hon kunde knyta an till när hon var så där liten och inte hade ett tal. Jag tyckte att det var en så mycket schysstare metod. Och så började man med korta dagar och så hade man liksom... Men nu, då ska det vara 3 dagar max. Det ska gå snabbt. Ja. Och då, det enda som händer, då säger man, men det är så mycket enklare. Nej, men det är att barn ger upp. Vi kan inte förklara på något annat sätt. Det är inte så att, åh gud vilken bra unge du har. Som är så, det stör jag mig på Läckbergs Instagram också. Att hon hela tiden ska lyfta fram vilka fantastiskt kompetenta barn hon är. Hon har som klarar av att vara själva. När jag och Simon åker en vecka på semester. När hon har det så bra med alla sina underbara människor hon har kring sig. Hon är aldrig ledsen. Hon tycker aldrig att det är jobbigt att sova själv och så vidare. Som att det är duktigt. Men att vara nidig, att vara behövande, att vara mammig. Att vara liksom, att vilja ha den här anknytningen och visa det. Det är någonting som ses som negativt. När man lämnar sitt barn på en förskola och inskolningen så att säga går bra, då har man ett barn som bara springer in där och inte tittar på sin morsa. Åh gud vad skönt, det gick bra. Har man en unge som visar normal anknytning, det vill säga är klängig, visar sorg när mamman går, nej, men då har man ett besvärligt barn. Det är klart att de blir deprimerade, våra barn. Jag kan liksom inte fatta hur vi bara kan normalisera det här. Det här borde vara liksom, det borde vara ramaskri, debatt, alltså förstår du? Och ändå så bara, nej, vi löser det så här. Det får vara så. De får gå in i anpassning och i så här fånläge och typ freeze-läge och bara så här uthärda från morgon till kväll i jättestressig miljö. Jag brukar säga det så här, testa att gå en hel förskoledag på en svensk förskola idag. Testa det.
Ja, men jag tycker, där tycker jag verkar vara så otroligt olika. Den förskolan som Bobo och Frans gick på in i stan, det var liksom paradis på jorden. Det var lugn och ro, de hade tänkt ut olika miljöer så att barnen kunde komma ifrån varandra och inte bli stökigt hit och dit. Så att det är klart att det är olika, man kan inte vara så liksom svart eller vit. Det finns ju fantastiska förskolor.
Nej, men Ann, men det är ett faktum. Jag vet ju vad förskolepengen ligger på. Hur många barn som krävs i en barngrupp för att det ska överhuvudtaget vara ekonomiskt görbart att driva en förskola. Och det är liksom mellan 12 till 20 barn per barngrupp. Alltså det är 5 barn per pedagog i stort sett. Det är klart att en pedagog inte kan tillgodose 5-1-2-åringars behov. Det går liksom inte.
Nej.
Och det kommer vara massor med förskollärare nu som går igång. Och jag menar inte att ni liksom inte gör ett bra jobb. Det gör ni, men ni jobbar ju för fan i en stor lervälling. Det är som att så här, det är ett omöjligt projekt. att göra det här jobbet bra. Det är helt fruktansvärt. Alltså, jag är med också i en Facebookgrupp som heter Förskoleupproret, där man verkligen också inifrån förskolepedagogernas perspektiv får liksom läsa om deras arbetsmiljö. Det är liksom horribelt.
Jag är så lycklig över att kulturen i Sverige är igång ensamma. Och att julen närmar sig. Och det finns ju inget härligare än att gå på liksom kulturevenemang när det börjar närma sig jul. Jag har varit på körkonsert med Bobo, oj, kulturskolan. Helt
men jag såg. Underbart.
Vi måste lyssna lite faktiskt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Det som hände är att förra julen så skulle det vara, eller i jula skulle det då vara skolavslutning. Inga föräldrar fick komma. Så att då var det då digitala liksom länkar och så skulle barnen stå och sjunga då i sina klassrum uppradade framför då oss som de inte såg. Hela idén är så jävla befängd. Det är så här, ska vi skippar det bara det här året. Där står de och ser ut som liksom flaskbottnar och så här, kollar runt. Så här, mamma och pappa, är de på den där lilla datorn? Och där sitter vi och, liksom, och tittar och ser där. Men Bobo sjunger ju inte ens alltså, liksom så här, apor i bur. Jag bara, du vet, han vill inte vara med och sjunga. Det var pinsamt att gå till musiken. Hans kompisar, liksom, de retar varandra. Och man så här, sjöng tjejigt, bla bla bla. Kulturskolan steppar in, tar sig an hela liksom Stockholms andra klassare i olika hubs. Mm. Åker ut och övar med dem typ 10 gånger. De skriver egna låtar. Sen kommer liksom den här 21 november, man träffas inne på musikaliska. Där står liksom 150 ungar från 3 olika skolor och sjunger. De har aldrig träffats innan. Sjunger som de vore någon jävla liksom Billie Holiday typ. Och Michael Jackson. Det klappas och det stampas och det görs rörelser. Och det sjungs på engelska och det är egenskrivna låtar. Och liksom Bobo och hans 2 bästa kompisar. Ja, men en av killarna var så här, han skulle inte ens vara med. Nej, han, på morgonen, nej han vågade inte liksom. Jag håller på att skita på mig, sitter med Hanna Videll, min kompis, för Ville är med. De kommer in, du vet, Ville är så lycklig, han ser ut som Elvis Presley. Han ser ut som att liksom, nu började hans liv. Han skrattar, han liksom, det är som att han är ensam på scenen. Han ler, han är Bob och står och sjunger bredvid. Du vet, jag var så rörd och stolt. Mm. Och de var också så rörda och stolta. Och kulturskolan som har liksom miniteatern, sång upp till liksom 18 år. När regeringen nu har halverat deras budget till nästa år. Jag ska säga det. Det här kanske förändrade Villes liv. Kanske förändrade Bobos liv. Att våga stå där och inte liksom hamna i sig tanken och säga tjejigt, killigt, jag tänker inte vara med, utan alla är med och styrkan i det, det är liksom, det var så magiskt. Och igår var jag ju såg Så enkel är kärleken.
Du jobbar på, det är kultur nu.
Det är kultur och nej, men det är Norén. Liksom, det är så jävla spännande med Norén tycker jag, för att jag kommer ihåg när jag var i skilsmässa för 10 år sedan, då gick jag och kollade på Med mitt ex. Jättebra. Då gick vi och kollade på Scener i ett äktenskap.
Mm.
Och Bergman, säga vad man vill, han kanske inte liksom var samtidens ståuppare. Även om han hade liksom sina drag av humor, så var det ju inte liksom... Ja, det var ju inte... De one-liners som var, det var ju bara liksom anklagelse och svårmod och svärta. Men det som Norén lyckas med är ju att samtidigt som det här är liksom oändligt och bändligt svarta, att man kastas mellan så här, nej men gud, de är världens underbaraste par liksom. Nej men det kommer gå bra. Så här är det ju liksom. Det går upp och det går ner. Till att liksom skratta, tänka efter. Det är så mycket som han får in. Man känner sig ändå varm och trygg och liksom funderar över livet. Det tycker jag, när man mår dåligt och ser Bergmans vissa liksom grejer, då blir det bara nattsvart, tycker jag.
Men, ja, och jag tänker också att jag tycker att Bergmans karaktärer ofta är så genom onda. De är liksom inte så flerdimensionella. Men Lars Noréns har ju liksom den förmåga att man vaggas in i den här känslan att men de här är ju underbara, med människorna, och sen bara händer det. Alltså dysfunktionen är så himla insprängd i liksom värme och kärlek och så att man bara liksom blir så att, och det är så det är. Människor är ju väldigt sällan så där enkla och svartvita, och det är det som gör det så himla svårt och komplext att liksom bara lämna en dålig relation till exempel. För det är inte allt som är dåligt.
Alltså,
80% är svinbra, och sen kanske är 20% som är liksom,
riktigt
outhärdigt. Liksom. Alltså, så dyssigt, och man blir så förvirrad i det där. Speciellt när man har liksom starka band och man har fått vara liten tillsammans. Och man har delat liksom det innersta och det mörkaste och det sorgligaste och varit varandra stöd i det. Det blir så jävla absurt då när samma person skickar liksom de giftigaste, vidrigaste giftbilarna.
Mm.
Det är det som är hans enorma storhet. Alltså, jag älskar ju Lars Norén.
Ja, men jag fick också säga, också den där smygande svartsjukan som kan ligga liksom sovandes, precis som vilket beroende som helst, under många år, eller liksom, men man lyckas behärska den, och så är det någonting som sker, som i den här pjäsen då, och sen så bara liksom öppnar den sina svarta käftar. Och jag tycker ofta att svartsjuka liksom på något sätt beskrivs som att så här, det är kört. Blir man svartsjuk, då är det så resten av livet. Och det är liksom berg- och dalbana, och det blir misshandel och det är galenskap typ. När jag tänker på min egen historia av svartsjuka i mina relationer, så är det inte alls så. Vad har du för relation till svartsjuka?
Nej, men jag håller med dig. Jag avskyr generellt när människor säger så här, men jag är en svartsjuk typ. Eller jag är sån. För att vi är väldigt sällan permanenta i liksom våra beteenden. Vi utvecklas ju, vi blir ju för fan 80 år gamla många av oss. Det är klart att det händer väldigt mycket under livets gång, och det är väl också det som är så fint, att man kan, om man har vissa beteenden som man lider ganska mycket av, vilket man verkligen kan säga att man gör av svartsjuka, tycker jag. Men jag har varit alltså enormt svartsjuk, och tidigt i mina första liksom kärleksrelationer så knarkade jag ju svartsjuka, alltså. Jag älskade att vara i den här rädslan för att bli avvisad. Det var liksom den mest så här påtända känslan. Mycket mer påtänd av det än att vara full eller att röka cigg eller någonting. Men att så här, jaga ett återvärt objekt och sen inte veta om han ska vilja ha mig eller inte. Och gå runt totalt besatt av hans typ ex. Alltså så här var det med min första kille. Jag nämner inga namn, men vi var ihop i en två månad. År. Ja, men vårt första halvår präglades av att han liksom, han var ju så nere i sitt gamla ex då.
Jaha, det sa och han alltså, också.
Ja, nej, men det, han var öppen med det liksom, att nej, men jag vet inte, alltså, vi kan inte bli ihop för jag tänker fortfarande på henne. Det är väl gulligt, det är väl ett bra sagt.
Ja, i och för sig, det är moget, man tar ansvar.
Ja, det är moget. Ja. Men jag då, så här, 16 år gammal, går ju då med, alltså, in i den mentala besatthetens mörkaste vrår. Du vet, researchar henne som en galen stalker. Tar reda på var hon bor, hur hon ser ut. Och på den tiden fanns det ju inte då Google, det fanns inte Facebook. Utan här var jag tvungen att jobba med, liksom, ja, men det här var ju riktigt spionarbete när jag tänker på det.
Men vadå, alltså, det absurd. Var slut mellan dem?
Det var slut mellan dem.
Och ni var
men jag visste. Ja, men jag var ju ändå besatt av att kartlägga detta hot. Det är så obehaglig människa.
Eliminera henne,
vad har hon som jag kanske kan liksom efterlikna? Alltså så tänkte man ju helt galet.
Har hon blont och permanenta hår?
Ja, är hon liksom, hon var ju då mörkhårig och hade kort hår. Jag bara, är det något jag kan gå mot? Nej, men det var, jag var jätteknäpp och jättesvartsjuk. Och det var jag liksom i min relation med Ville också i början. Alltså så mycket så svartsjuka. Och sen var ju det mest absurda och sorgliga att så fort de gav sig hän och öppnade sin famn och la sitt hjärta på en liten bricka och höll fram det. Hej, nu är jag din. Då var jag bara, fuck off, då var inte det intressant längre.
På vilket sätt märkte du det då? Alltså på vilket sätt märkte du att så här, jaha. Nej, men för ibland kan det ju vara så
här, nej, jag man kände, då kände jag så här, då är inte jag kåt längre. Då är inte jag attraherad längre. Om det inte finns den där anspänningen, den där rädslan för att bli avvisad, att inte vara tillräcklig. Det var liksom den här mentala besattheten som finns i det. Det var det som var det intressanta för mig. Och sen när jag väl fick den här närheten och den här dedikationen och den här liksom sunda mötet med en annan människa, då var det som att, nej, men då kunde jag vara otrogen eller leta efter någonting annat. Och för mig, jag ser ju att det här är så otroligt tydligt drag av medberoende och anknytningsstörning, såklart att liksom jag mådde så dåligt liksom i vem jag var och hur jag var, allt jag hade med mig, allt som var så obearbetat, så jag var inte kapabel till att ha liksom en sund kärleksrelation. Och det där eskalerade ju i min och Willes relation jättemycket liksom. Och det tog slut mellan oss, och då var jag bara såhär, nej, men jag måste dit också. Jag kan inte leva ett liv överhuvudtaget och ha en relation med någon. För att jag är bara knäpp. Alltså typ, ja. Det var liksom så jag resonerade. Och sen träffade jag ju Micke.
Och då blev det kanon.
Det var kanon. Nej, men det som var kanon, det var ju att liksom säga vad man vill om honom och hans ganska liksom superextroverta beroendebeteenden och dysfunktioner, men det drog ju saker åt sin spets. Så bara 8 månader in i vår relation så var det faktiskt han som skickade mig till medberoendeterapeuten Lasse Ögren. Och det är jag honom evigt tacksam för. Att vi båda har liksom kämpat sida vid sida och identifierat den här problematiken som vi båda kommer ur och som vi båda lider av och som vi båda har hittat vägar ur på olika sätt. Vi har inte gjort samma resa, men vi har gjort liksom. Och jag kan säga så här, jag lever ett liv 0% präglat av svartsjuka. Jag har inte varit svartsjuk på sen jag gjorde stegarbetet i 12-stegsprogrammet Vuxna barn. Så fort jag känner en sån där, liksom, det är klart att det kan tända an ibland. Så, oj, vad tittar han på där? Då, jag går bara därifrån. Jag kan inte vara inne i såna rum längre. Jag kan inte det. Jag är helt allergisk mot det. För och jag skulle bli sjuk, tror jag, om jag kostade på mig att gå in i svartsjuka igen. Sjuk skulle jag bli.
Men det är det som är så sjukt med svartsjukan också i Noréns pjäs. Micke spelar ju en skådis som sedan 30 år tillsammans och gift med en kvinna. Och vill väl gärna då låtsas att det finns ingen svartsjuka och hon påskiner att han inte vill liksom ligga med henne längre och ingenting är bra. Men sen så där under ytan så finns det en liksom galen svartsjuka. Och jag kommer ihåg de relationer jag har varit i. Men bland annat den destruktiva relationen som jag levde i, då var ju han väldigt svartsjuk. Så att det liksom, ja men det blev ju så destruktivt. Idag är ju, vad heter det, Orange Day, som är den internationella dagen för men kvinnor som blivit utsatta för våld. Och han utsatte ju mig för våld just på grund av svartsjuka. Att liksom helt plötsligt fick han först någonting och blev despotisk liksom. Och det är klart att man, det går att ta tag i sin svartsjuka. Jag har en killkompis som var så här, träffade en ny tjej och kände sig svartsjuk. Och bara, det här funkar inte. Fan, jag är en modern man. Jag tycker inte vara svartsjuk på en jävla hockeyspelare från Connecticut. Det här handlar ju om mina egna mönster. Att jag har blivit sviken av kvinnor tidigare. Det är bara att gå till psykologen tills det här är över. Och sen försvann det ju. Så det är inte så här att det inte går att ha tagit sin självkänsla eller i orsaken till varför man känner så. Ibland kan jag känna att det är väldigt många som omfamnar det. Men jag har varit det liksom. Men jag vill inte heller gå in i de där rummen. För de gånger jag har gjort det, svartsjuka tycker jag är, av alla känslor man kan känna, så är det den som är mest livsfarlig. Jag känner att jag har ingen kontroll över den där svarta känslan. Den kan leda mig vart helvete som helst.
Ja, men det är ju alltså en, det är som en kärliknande liksom substans som bara äter upp en. Och den svartsjukan skadar allra mest. Det är ju faktiskt en själv. För som du säger, den går ju så hand i hand med låg självkänsla. Aldrig går man ju runt med så parallellt självhat som ett eventuellt då hat mot hotet. För att självhatet är liksom enormt. För att man känner ju sig så otillräcklig. Man är också så utelämnad och man är så maktlös. Det är ju det som är på något sätt grunden till... Och rädd är man ju när man är svartsjuk. Man är ju rädd för att bli lämnad. Och det är ju liksom att gå runt och ha rädsla och maktlöshet i sig. Det är ju så fruktansvärt, alltså fruktansvärt tillstånd. Jag är helt med dig där. Man vill liksom inte ens gå in i de rummen. Och jag hoppas att man slipper hamna i ett sånt där läge. Sen ska jag ju också säga så här. Vilket... vissa, som jag kan tycka är lite felaktigt, vissa människor säger, nej men man är bara svartsjuk eller inte, det spelar liksom ingen roll vem man är ihop med och hur de är. Och det är en sanning modifikation att säga att min svartsjuka gick över när jag gjorde mitt 12-stegsarbete.
Ja, det var det jag ville komma
men
till.
Ja, men då vill jag säga också så här, parallellt med detta, jag menar, så slutade ju Micke vara liksom i ett parallellt droguniversum där det förekom enormt mycket andra kvinnor. Så att jag menar, det var inte liksom bara så enkelt. För att våran relation ska kunna vara fri från svartsjuka så kräver det att han inte har liksom en större dedikation, kärlek och besatthet av sin drog. Och drogen i det här fallet för honom, det var ju inte liksom bara... kokain och sprit, utan det var liksom hela så här, det jag kallar för den mörka parallella världen. Liksom olika typer av så här, kvinnor, uppvaktning, bekräftelsebehov, att ha en hemlig värld på något sätt som består av fri tillgång på substanser och kickbeteenden typ. Och det är klart att skulle han aktivera det där igen, och det jag menar som jag tror på något sätt har förändrats i mig, eller jag vet att det har förändrats eftersom han har tagit återfall några gånger. Jag går ju inte in i det då. Jag skulle aldrig få för mig att så här, kolla en telefonlista eller alltså, så här, gå in och försöka kontrollera eller dechiffrera vad han håller på med. Det loggar jag bara helt ut ur liksom. Det skulle jag aldrig göra.
Nej, men det är det jag menar. Att så här, vi stoppar liksom fingrarna i syltburken 99 av 100 gånger helt onödan. För det går inte att kontrollera det. Folk kan liksom pippa in i garderoben när man själv står och tvättar med någon annan kvinna eller man. Alltså så här, det är liksom otrohet och svartsjuka. Det finns, när jag insåg att det går liksom inte att kontrollera den. För det spelar ingen roll vad jag gör. Sen kan det ju där flamma upp när man liksom har dåligt relation. När man kanske inte har så mycket samliv, intimiteten för har försvunnit tillfälligt. Bla bla. Då kanske det inte är jättekul om man är någonstans och typ en snubbe är så här, fan vad snygg, fan vad sexig, cool. Mm. Då kanske man liksom faller igenom lite. Men det handlar ju egentligen inte om svartsjuk, utan det handlar ju mer om att så här, fan vad jag ser att allting faller isär. Det är ju liksom en sorg och en maktlöshet. Och det är ju svartsjuka också. Det är en maktlöshet. Att man är så här, jaha, man målar också upp liksom chimär i sitt huvud. Ja, det är en sån tjej då. Han tycker hon är het för att hon är allt det jag inte är. Så att säga liksom.
Mm,
och det spelar ju egentligen ingen roll heller. Alltså, det, är bara, det går inte att kontrollera. Och det är jävligt jobbigt att inse. Men jag håller med dig. Det går att inte stoppa in liksom, fingrarna i syltburken. Sen så av liksom, det handlar om så mycket mer än bara liksom, svartsjuka i kärlek. Jag tycker ofta så fastnar man där. Så här, svartsjuk på den där tjejen, snygga tjejen på jobb. Man kan ju vara svartsjuk som här, du var ju svartsjuk på drogen. Man kan vara svartsjuk på liksom, det fria livet. Jag läste en spännande artikel igår om just kärlek. Att män tycker inte de behöver vara så uppvaktande och ömhetsfulla. För de vet inte själva hur det är att vara utan. Eftersom kvinnor hela tiden kompenserar då relationer och kärlek. Så att, de kan inte ens föreställa sig hur det är att inte leva i det universumet där kvinnor gör en moj-moj.
Mm,
jag tyckte det var en väldigt bra förklaring. Men lite avslutningsvis här så tänkte jag bara fråga. Den frågan pratade vi om igår, det tyckte jag var så himla roligt. Vilka, ja men vem du... För det handlar ju bara, har jag insett, om att det finns en kvinnotyp som man tänker så här, ja han åtrår allt det där. För att det är det som han tycker fattas i mig. Liksom.
Och då, ja, visst.
Och då berättade du en rolig historia om en kvinna som du är svartsjuk på.
En kvinnotyp, men alltså... Ja, och en kvinna. Nej, men så här. Alltså, det finns ju, alltså, Micke har ju en förbläss för så här, atleter och besatthetspersonligheter, alltså så här, Everest-klättrare, prima ballerinor, människor som med sin kropp drar saker och ting till sin spets, någon djuphavsdykare. Alltså, du fattar typen. Ja, någon som är såhär, jag ska träna mig till liksom
jag offrar allt annat för att ha en perfekt kropp.
Du sa att nu ska han började cykla till månen.
Ja, du sa också att han började typ med ballett för att han blev kär i en prima ballerina.
Ja, men så var det verkligen. Han började ju dansa ballett. Ja, men han fascinerades väl av att... jag menar, jag förstår det. Jag tycker också att det är extremt fascinerande med människor som tar sig för det som för andra ter sig som omöjligt. Typ klättra Everest och sådär.
Men Vasaloppet, ja. Södlund. Perfekt kropp.
Ja, men det är en sexig egenskap. Att kasta sig in handlösa saker och bara ge sig fan på att man ska klara dem.
Mm.
Så jag är liksom helt med honom på det. Men det är också väldigt olikt mig. För jag kan ju för fan inte ens motivera mig att gå ner i vårt hemgym och köra ett pass. För att jag går hellre en promenad med mina hundar. Jag tycker inte om att liksom lida på det sättet när jag ska träna.
Att förnedra dig var ful. Det är steten i dig. Du bara, jag tycker att du står liksom på det där gymmet och fisa.
Nej, jag tycker att det är ful miljö. Det är också så här ful musik. Det är...
Estetgymmet, det är det vi ska bli rika på.
Ja, men han blev ju då plötsligt då uppvaktad, alltså inte på ett romantiskt sätt vill jag understryka, utan approachad av Renata Klumska för ett då framtida filmprojekt som hon håller på med.
Vet alla vem det är?
Renata Klumska har ju då bestigit Mount Everest. Hon är liksom typ den första kvinnan i världen som gjorde det utan syrgas, tror jag. Om jag inte har helt fel. Hon är äventyrerska. Hon har liksom paddlat kajak runt Nordamerika. Hon har cyklat till höger och vänster. Hon är liksom så dedikerad. Hon är också jävligt snygg, ska vi säga.
Ja, det är
hon. Mm. Och jag har träffat henne. Hon är dessutom trevlig. Nej, men alltså så här.
Nej, jag vet. Det är bra. Det är bra. Det är bra shit.
Och där skulle hon då komma på möte här med Micke. Och då... väcktes ju honjävulen i mig.
Ja, verkligen honjävulen.
Ja.
Då var det så här, där fanns det ett hot. Och det var inte din moderna kvinnlighet eller erfarenhet. Så det var den jävla amygdala som bara säger, okej, här bor vi med vår flock. Nu kommer den där.
Det här kan vara en potentiellt hotfull relation.
Ja.
Nej, men jag ska säga att det var liksom, det var nästan som en sån här gullig känsla av våg av att jag så här, och vi kunde skoja om det såklart, jag och Micke, och ganska snabbt när hon var här så var det ju bara jättetrevligt. Men liksom förkänslan inför hennes besök präglats av en och annan svartsjuk känsla. Det måste jag erkänna. Och den typen av kvinnor då som har de här extraordinärt vassa egenskaperna att fullfylla olika typer av äventyr. Där vädrar jag hot. Det gör jag. Det måste jag erkänna. Vad har du för vandrande kvinnohot i din relation?
Det roliga måste vara att det måste också vara vad mannen har för kvinnor. För det tycker jag är lika, ännu roligare. Vad har då Micke, vilken manstyp hotar honom då tycker du? Är det prästen eller?
Nej, men gud, vad skulle det kunna vara? Nej, men han har ju också så här, det är klart att olika typer av män som rider. Alltså jag menar, om inte jag var ihop med Micke skulle jag gå ut på riktigt på en så här amerikansk dejtingsida och kräva att bli ihop med en så här American rancher. Det är där du har mig den dagen jag och Micke. Liksom. Då kommer jag flytta till någon enslig ranch i Nordamerika och bida mina dagar tillsammans med en cowboy. Det är bara så det är. Och den typen av män är inte så frekvent förekommande i den svenska faunan. Men det finns en annan cowboy här, det gör det. Det kan nog uppfattas lite som ett hot. Då vill han gärna vara med och ta ridlektioner och sådär plötsligt. Ja, vill han ju aldrig annars.
Ja, okej. Men jag tror att det handlar om det där att man liksom inte förstår så här. Jaha, man märker att det är någon känsla som uppstår. Men man är så här, man kan inte identifiera den för man tänker så här, det där är allt som jag inte är. Och då känner jag att man blir väldigt också så här naiv och hamnar på någon liksom infantil nivå. För att det handlar ofta så här om utseendet. Man bara, mörkhårig, stora tuttar, vältränad. Alltså man bara, varför då? Det är så olikt mig. Ungefär som man själv, liksom när man går vidare i andra relationer. Om man jämför liksom mitt ex som är nuvarande utseendemässigt och liksom personlighetsmässigt så är det så här som man sätter så här, ja men du vet, gud och smurffarfar bredvid varandra. Men du fattar.
Vem är vem?
Ja, jag kommer ihåg med mitt ex att vi satt och kollade. Vi skulle hela tiden kolla på de här olika filmerna. Transformers.
Mm.
Du vet hur de jävla bilarna som är. Jag fattar.
Gud, det är typ jordens vidrigaste film. Jag har tvingat se dem så många gånger. Mina barn älskar dem då.
Ja, men de är väl lite underhållande liksom med barn. Men kanske inte med så här, sin karaslok. Man säger, ja, han är ganska kulturell. Jag fattar inte varför vi skulle kolla på det där. Och så gjorde någon så här, vad heter det, så här, sanning eller konsekvens på någon fest. Då var någon så här, ah, vilket är ditt frikort? Han bara, Megan Fox. Jag var så här, va? Det var också samma trigger att så här, om du vet, silly tuttar, muskler, det långa svarta håret.
35 kilo typ.
Det tror jag. Och för mina karlar har varit så här, väldigt mycket med svartmuskiga män. Män från fjärran östern. Män med exotiskt klingande namn. Och liksom, liksom lite hemliga. Lite poetiska. Det har varit jobbigt. Det har det.
Det har alltid varit jobbigt.
Det har alltid varit jobbigt med de där poeterna. Ja, det är spännande med svartsjuka. Men ni som är drabbade av det. Dels finns det en massa böcker som faktiskt kan hjälpa till och bota en. Och dels så kan man gå till en terapeut och få verktyg.
Få en massa verktyg.
Det är absolut inte omöjligt. Men mitt bästa råd är kanske ändå så här, att bara blocka det. Det finns ingenting man kan göra.
Nej, men det går. Alltså, vi är ju ändå, alltså, jag erkänner, jag har liksom livnärt mig, jag har knarkat svartsjuk, jag har varit så inne i de rummen och bara både hatat och älskat och liksom låtit mig uppfyllas av det så här. Men jag har verkligen kunnat välja bort det. Att aktivt släppa taget, det är ju ett uttryck som man använder då frekvent i tolvstegsprogrammet, och det är liksom att så här, när tankar av den här typen kommer, då tvingar man tankarna till någonting annat. Alltså att släppa taget handlar jättemycket om KBT, att bara så här, tvinga tanken till en annan plats och att göra någonting helt annat. Alltså göra någonting helt annat, distrahera sig från de här känslorna och tankarna, för känslor föregås ju oftast alltid av tankar. Och dessutom så tycker jag också att svartsjuka är ju ur ett filosofiskt perspektiv också så vidrigt. Alltså att bli utsatt för svartsjuka, du som ju har levt med en inte bara svartsjuk man utan en våldsam man, alltså där svartsjukan går över till att kontrollera, hota och faktiskt utöva våld. Det är ju det värsta man kan bli utsatt för som vuxen människa. Att någon ska liksom kränka ens integritet, kränka ens personliga valmöjlighet och ens frihet. Och jag tycker jag kan se så här, en normaliserad svartsjukekultur. Att man säger, vad var du? Varför inte du hemma ikväll? Vad ska du göra? Vad du ska meddela mig när du ska göra någonting? I liksom parrelationer som jag tycker är så absurd. Det är klart att man kanske vill ha framförhållning av praktiska skäl. Men att liksom ålägga någon munkavle eller så här, begränsa någons frihet för att man är svartsjuk. Alltså då har man big fucking problem som man borde göra någonting åt raskt.
Deal with
säga.
It.
Deal. Vi är hårda idag.
Deal with it, motherfuckers. Annars kommer Megan Fox.
Ja, tänk, det kan ju faktiskt bli en annan rubrik på det här också.
Jag
kom på en annat par som jag tror att Micke kan vara lite svartsjuk på. Jag kan märka det ibland. Jag följer ju slaviskt Alex och Sigge. Och det händer ju titt som tätt att jag pratar om saker som de har sagt. Och, alltså jag skrattar högt när jag går och lyssnar på deras podd. Jag har liksom en hubb med Alex och Sigge. Det känns som att jag umgås med dem. Mm. Och det blir han... Jag tror inte kanske han blir så svartsjuk på dem, men han kan nog bli avundsjuk på dem. Speciellt på Alex. För att jag tycker att han är så
briljant.
Otroligt jävla briljant. Mm. I både text och alltså, i hans tankar.
Oj, oj, oj.
Och jag sitter ju och hyllar honom här. Och han är så här, håll käften med det där. Jag vill inte höra på det. Han blir så provocerad. Han bara, jag vill inte höra om det här Pigg och Sigg och allt vad de heter. Jag vill inte höra om dem.
Det är liksom too good to be true.
Det, ja, de är liksom too good. Deras hjärnor är liksom...
Det är det jag menar med poeterna. Att det är så här, när man har ordets makt samtidigt som man har talets makt. Men så är mycket, det säger mycket ofta till dig, men jag orkar inte med er två. Ni ska inte vrida om min hjärna. Sätta griller i huvudet med era jävla ord. Hit det.
Liksom. Nej,
försök inte, jag går inte på er där. Jag kan liksom, ni kan så här, lura mig vart ni vill, men det räcker nu.
Nu är det bra.
Nu är det bra.
Okej, älsklingar, nu är det faktiskt bra. Puss och kram och tack för att ni lyssnar. Och hörni, lyssna nästa vecka på Fråga Freud. Vi hade ju ett litet uppehåll förra veckan. Tekniskt haveri skäl där också. Men nu är vi tillbaka och vi har då ingen mindre än Fi som ställer en så intressant fråga. Så lyssna på onsdag så ska ni få lite härlig psykbaby till mans.
Puss och kram, glad första advent.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.